Vi är denna vecka sponsrade av Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för privat- och företagslån. Det är ju början på ett nytt år. Många tänker säkert att det är dags att storstäda fysiskt, kanske i garderoben. Men man borde verkligen tänka så vad gäller sin ekonomi också. Många är ju jäkligt duktiga på att jämföra priser när man till exempel ska tjacka en ny säng eller en tv eller golfklubbor i mitt fall. Mm. Men hur duktig är man egentligen på att jämföra räntor på lån?
Ja, men det finns många bra grejer.
Svara på frågan, Thomas.
Nej, vi är dåliga.
Ja, så är det.
Riktigt dåliga.
Du är dålig, jag är dålig. Många är säkert som oss.
Ja. Men ta då hjälp av Lendo. En ansökan och jämförelse. Ta bara någon minut att genomföra. Och du får ofta svar bara inom en minut.
Det är helt kostnadsfritt att göra en ansökan och man kan ansöka och jämföra lån upp till 600 000 kronor.
Viktigt att säga också att ansökan inte är bindande.
Går du i lånetankar, börja alltid på lendo.se. Vi säger stort tack till Lendo för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Känn er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Toto Balotto. Det är torsdag den 4 februari och jag måste säga att mitt liv piggades upp å det grövsta för ungefär en halvtimme sedan när jag på Twitter såg kontot DIF Historia, alltså Djurgårds historia, skicka ut en 2-tweets-tråd som saluterar vår gode vän Peter Langemar.
Jag ser den, du har skickat den till mig här nu. Det är otroligt.
Det här är ju ett ganska obskyrt namn. Det här är ingen spelare som gjorde några jätteavtryck på svensk fotboll i stort.
Nej.
Men, nu ska jag tala om för dig. Du som är 10 år äldre än vad jag är. Mm. Och liksom har en helt annan relation till 90-talet än vad jag har.
Just det.
För att jag var 8 när Slangen sprang runt och sänkte Brage på stadion och sen drog till Docklands. Än vad du är, du var ju 18 liksom.
Så syntes vi på Docklands, jag med falsklägg, Langemar i VIP-kön.
Nej, men alltså, Peter Langemar är verkligen...
Gana är... Docklands alltså, vilka tider det var. Friheten man kände i hela kroppen bara bubblade.
Ska superproducent Kim Wirsén kanske lägga en moodsling här i bakgrunden på en låt som kan ha spelats på Docklands.
Tycker jag.
Någon gång 98. Så får vi bara en vibe här kring samtalet om Peter Langemar. För att han får fungera som någon slags galjonsfigur här. Mm-hmm. Alltså, det var de här spelarna som var rockstjärnorna i mitt 8-åriga liv. Man såg liksom, ja men, Langemar såg ju verkligen ut som 90-talet på två ben.
Ja,
det är inte,
det är inte
produktfritt i håret.
Nej, det är inte produktfritt.
Det är kotlett slickat bakåt. Ja. Man vet att det gömmer sig en bättre guldlänk under kragen.
Mm.
Det är liksom de lösa, stora, lite glansiga matchtröjorna. Och så vet man också att ingen hade fått för sig att dra upp strumporna över knäna. Men vi befann oss också i Sverige, så ingen vågade ju tänka tanken att hasa ner strumporna.
Men det var ju på tider, även om man kanske inte hade det i allsvenskan, så var det ju tider då Jofa kom in med sina benskydd som såg ut som målvakts hockeybeskydd. Liksom.
Exakt.
Skulle prompt på de där jävlarna.
Ja, så det var otroligt mycket benskydd under en strumpa som var så urtvättad av någon materialare. Den hade ju gått i arv, ja. Den strumpan. Och så var det skruvdobb på svarta skor. Shortsen var så där lagom korta. Det fanns inga påsiga Mycon-shorts liksom, utan det var så jävla...
Sen, allt var ju träningskläder, så träningsoverall var ju XXL på alla, så oavsett vilken ålder du var, hur stor du var, allting var bara pösigt och stort liksom, motsatsen till det vi ser idag som är liksom högteknologiska kläder som sitter perfekt.
Exakt.
För just den idrotten du håller på med.
Ja, men, och DIF-historia här skickade ut då. Grattis på födelsedagen Peter Langemar. Spelade 6 säsonger i Djurgården mellan 93 och 98. Började som anfallare, eller blev mittfältare och sen försvarsspelare. Langemar noterades för 85 matcher och 9 mål i DIF-tröjan. 98 så la han skorna på hyllan. Och det är så här, ja, det är inget mer med det. Vi känner Peter Langemar som vänner och det var därför jag tyckte det var väldigt roligt. Men när DIF Historia då adderar lagfotot från 95 och jag ser liksom
Djurgårdens... Inte oknulligt!
Ja, men jag ser Djurgårdens upplaga här. Klebe Sarenpää, Bosse Andersson, Kajan Eskelinen, Slangen, Kjell Frisk, MP där. Martin Åslund, alltså kolla! Kolla! Måsens frilla. Det är nästan ännu mer 90-talet på två ben.
Det är fan gåshud alltså.
Det är sånt gåshud.
Jag snackade med Martin i morse.
Ja, men så sitter ni Boža Novaković där också. Tror du när Boža Novaković har en guldlänk runt halsen?
101 på det.
Det kan jag meddela att han har. Det är en sanslös guldlänk. Det kan ju absolut hänga ett bättre kors där i också.
Jag har också meddelat att Peter Langemar sitter inne på den kraftfullaste bowlingsvingen som har skådat.
Ja, det finns nog ingen i världen som bowlar kraftigare än Slangen. Men det var bara det jag skulle komma till. Att jag fick sån jävla fin rysning i kroppen. Jag kommer ihåg hur jag som 8-9-åring sprang på Grimsta. Såg väldigt mycket liksom de här årens AIK, Djurgården, Hammarby och BP. Och man tänkte, det här är rockstjärnor. Det här är fotbollsproffs. De här lever en dröm. Men jag menar, Langemar har ju såklart inte kvar en krona från tiden i Djurgården.
Gå ingen nöd på honom å andra sidan.
Självklart inte, jag menar bara att det var ju en tid då jag som 8-åring kände att vad är det för värld som jag får växa upp i.
Fick du puls när du träffade Langemar på Birka Bowling och ni skulle köra? För så första gången sådär efter.
Ja men typ.
De man har idoliserat när man var liten, de var så stora idoler. Ja, för ja. Så kan jag känna. Träffar jag fotbollsspelare idag så liksom, jag känner ingenting.
Jag är ju mer starstruck.
Men däremot träffar jag någon som jag en gång i tiden verkligen idoliserade.
Exakt.
Och så behöver inte den personen kanske ha gjort så här jättemycket. Men säg när Anders Limpar kommer in i studion. Ja. Känner ju mycket, mycket mer än om till exempel John Guidetti skulle komma in, eller vad vet jag?
Ja, herregud.
Jag menar alltså, John Guidetti, varför tog jag det exempel?
Jag vet inte.
Träffade Mike här en vecka igen också. Ja,
nej, men alltså, Peter Langemar, Jerry Månsson, Hasse Berggren, Pagge, alltså Pascal Simpson.
Det blir
inte större än så.
Nej.
Alltså, det är några av de största hjältarna som finns för mig. För att jag var 7, 8, 9, 10 bast och kände man kan alltså springa runt och se ut så här i en sån här utstyrsel på en fotbollsplan med en guldlänk runt halsen. Alltså Slangen, Måsen, man vet ju att de hade ju också lilla, lilla örhänget.
Ja.
Alltså, och
hade jag
de
fram
spelar
till
fotboll,
97.
De tjänar alltså, vad säger ni? De har 5 000 i månaden. Mm. Och sen så drar de till Docklands på kvällarna och är bara kungar i stan. Mm. Nej, alltså jag fick sån jävla gåshudsrysning när jag såg den här bilden på Slangen. Så grattis på födelsedagen säger vi till Peter Langemar.
Stort grattis på födelsedagen. Om jag ska mässa honom och fråga vad vi ska gå ut på för låt idag.
Gör det.
Det kan jag göra.
Men medans du väntar på svaret där, vad var liksom 90-talet ur ett fotbollsperspektiv för dig? För du var ju ändå, här är du 19.
Mm. Nej, men 90-talet ur ett fotbollsperspektiv är liksom lite mixat för min del. Alltså, dels för att
din dröm hade ju börjat dö då.
Nej, alltså min hade ju knappt den dog ens... för några år sedan. Är du med?
Okej, så du satt ändå... Du, 98, är du med? 98 som 19-åring.
För det antar jag att du är.
Ja, jag är med. Uh-huh. 98 som 19-åring, då tänkte du fortfarande att det kan gå?
Oh ja,
okay.
Det gjorde jag. Alltså så här, supportermässigt så var ju 90-talet viktigt för mig. För att jag började ju, så var det på den tiden, 90, 91, 92 så här, då började jag gå på hockey. Och så när 92 då var jag 13-14 bast och det var första gången man åkte in själv in till stan. Det var vattenfestival, jag var helt tidig på liksom att göra de där grejerna. Jag ville bryta mig ur lilla samhället, Rönninge och sådär. Så att jag började gå ut med falskläggning, jag var 15. Och 92 började jag gå på fotboll då, SM-guldåret med AIK. Så att det var liksom supportermässigt så var det ju väldigt mycket så här, ja, kopplat till Allsvenskan och AIK. Men mitt stora intresse, om man säger så här, brett för fotbollen, det var ju verkligen Italien. Och där växer det ytterligare, men det började ju redan på 80-talet för min del.
Jo, men du känns som någon som verkligen torskade på 90-tals estetiken när den blandades in i fotbollen.
Ja, det är klart att jag gjorde det. Och det hade ju att göra med att man var tonåring på den tiden. Och att jag gick omkring i fila hoodie, finbraller, fila skor, guldlänk, klackring.
Öppen skjorta med bara översta knappen knäppt.
Ja, Liam sökarna, backslick och var gangster liksom.
Jag menar, alltså, kolla så på att, Martin Åslund här och slangen. Det är ju Liam Norberg på en fotbollsplan.
Ja, men det är det. Även om jag tror privat så var min look ännu mer 90-tal än vad deras look var. Ja. Men, och sen har ju Martin Åslund berättat ju att under den tiden så var han ju liksom en snowboardkille. Alltså många ser honom nu som en Brommakille. Mm. Med lite deg på fickan och jävligt stilren och snygga kostymer och sånt där. Så har han ju berättat att fanns det inte tribal-tatuering också, va?
Jajamän. Jag dechiffrerade,
så du är en annan Martin Åslund på den tiden, så att säga.
Jag dechiffrerade ju här för någon månad sedan varför Martin i Eurotalk-avsnittet post Diego Maradonas död satt med Maradona marschtröjan
i handen
ovanpå skjortan.
Ja, just det, så var det.
Inte liksom för en gångs skull så dyker Martin upp med bara en matchtröja, utan han har alltså en snygg skjorta och sen har han matchtröjan på. Du vet, som kontorsslipsnissarna som går på med. Friends. Ja. De får någon liksom upptryckt tröja
på matcheventet inför.
Exakt.
Och så får alla en tröja och så
har man tagit någon bash för mycket och så tycker man att det är lite crazy och dra på sig tröjan, fast man gör inte hela vägen, man gör det på skjortan.
Exakt.
Och så sitter Svanen här och kollar på Eurotalk-programmet och så säger han så här: varför har han matchen på skjortan? Och då slår det mig. Det ska inte flashas en tribal här. Det är jävligt viktigt för Martin att den där triben inte ser dagens ljus. Men du skulle någonstans.
Kan ha ett litet O'Neill-märke också på underarmen. Insida underarm. Där kan det sitta ett litet O'Neill-märke också.
Nej.
Ja, det är ett jättehöga odds att jag ska skriva till slangen här. Tjena, men... tjena, vad ska vi gå ut på för låt idag? Grattis måste han få också. Ja, men sådär, ska vi se om han svarar.
Men jag tror att min egentliga fråga var så här: jag var 9, därför är det lätt att liksom sväva iväg, för man vet inte var gränsen går. Jag fattade ju inte då att tjäna 5000 i månaden och spela i Djurgården och gå på Docklands, det är inte liksom stjärnstopp. Det finns något så mycket större och fetare ute i den stora fotbollsvärlden. Var du medveten om det som 18-19-åring? Alltså det är klart att du var, förstå mig rätt. Men
18-19-åring, kände... då börjar vi ändå prata 97. Absolut. Alltså börjar vi gå in på...
Men det jag skulle fråga var, eller kände du också som 18-19-åring att spela i Djurgården, eller i ditt fall då AIK kanske, tjäna 5000 i månaden och gå på Docklands på söndagskvällen? Det är också drömmen.
Nej, jag förstår precis vad du menar. För när jag var, säg 7-8, då var ju, alltså de här allsvenska spelarna som du pratar om, det var ju Kefa Olsson, det var Tony Andersson, det var Krikon och gänget i Rönning i division 3. Alltså så här, så jag såg ju dem som hjältar, och ja, men även om de gick ner på bistron, Rönning i pizzeria, tog en bash efter matchen eller hängde kvar i basten i föreningsgården, ja, så var det fortfarande ändå en dröm liksom. Men sen hade jag ju även perspektivet Van Basten och Maradona och så vidare. Men något slags mellanting skulle jag nog vilja säga under 90-talet. Alltså det var drömmen. Absolut. De var hjältar. Det var Ode, alltså så här, untouchables var de, spelarna.
Ja, verkligen.
Och när man började gå på försäsongsmatcher på liksom ett stenhårt Stadshagen, grus liksom, och spelarna springer ut i knickers, så var det ju, det var idoler som sprang ut där.
Ja, ja.
Och om man skulle prata med någon och säga något, så laddade man hela morgonen för en mening man skulle säga. Det hade jag ju med Martin Åslund, alltså sådär, när han kom ut, och så säger jag någonting till honom då som jag har laddat sjukt mycket för. Så jag har varit ute dagen innan, så jag stinker väl lite sprit och ser lite bakis ut. Och han då kommenterar det, kommer jag ihåg, Martin. Och
drömmen.
Ja, den här, alltså, superdrömmen, och mina polare står bredvid.
Måste jag sväva till veckor på det?
Ja, det gjorde jag. Jag svävar lite fortfarande. Ja. Känns lite konstigt att prata ungdomsfotboll med honom.
Men jag kommer ihåg någon helgmorgon också, den här tiden på året. Kan det ha varit 97, 98, 99 någon gång. Bayern, jag tror att det var 99. Bayern Degerfors på Stadshagen. Smällkallt, stenhårt grus. Och farsan sa, ja, men vi kan åka och titta på den matchen. Och så tar man med sig autografblocket. Och så var det bara liksom, man bara sträckte ut det. Här är någon Degerfors-spelare.
Vad gjorde du med autograferna sen? La i någon låda. Man har alltid en massa konstiga trälådor och grejer.
Man tänkte ju inte på att Micke Hellström i Bayern liksom kände så här, varför vill du ha den här?
Men jag tror också att spelarna kände nog att de var idoler på den tiden och de spelade allsvenskan, även om det bara var 10 000 i månaden i lönekuvertet.
Ja, ja kanske. Mm. Ah, ja, vilken jävla blast from the past. Det här är ju Toto Balotto, en aktuell fotbollspodd. Här ska vi inte sitta och prata om Slangen och Måsens backslick på 90-talet. Wow. Även fast det är otroligt.
Jag har fått svar från Langemar direkt. Vilken ära skriver han här. Här är en låt till dig. Figaro 2019 av Balenciaga. Den är grym.
Jo, men fan
vad... Vår häst Figaro Vici startar i Lyon idag, kul, skriver han också. För Langemar är ju väldigt inne i travet. Hans pappa var det. Och när han la av med fotbollen så har jag förstått att liksom, han hittade som många andra idrottsspelare den här passionen för fotbollen och adrenalinet och sådär hittade han ju väldigt mycket i travet. Så att idag håller vi på Figaro Vici. Hela jäkla Toto. Skriv till Langemar på Twitter och gratta honom på hans födelsedag, oavsett om du håller på Malmö FF, Östersund eller Bayern.
Om
eller
du också...
Jävla härlig kille.
Om du också kände varma känslor här kring det svenska 90-talet fotbollsmässigt, då gratulerar du Peter. Alltså, det finns så många Peter Langemar där ute, det är det jag menar. Ja. Alla har ju sin Peter Langemar. Mm. Men ändå lite besviken att det inte kom då någon låt som... doftade mer.
Men han
Docklands.
Vet inte vad vi pratar om. Alltså jag och Langemar suttit på samma kontor i 2 år och jobbat tillsammans. Där har vi lyssnat på just den här typen av musik.
Ja, men jag vet inte.
Jo, men du fick ju det i motslingan, fick du ju det.
Jag vet, men jag vill ändå leva i villfarelsen att Langemar alltid liksom går och nynnar på.
Och bara tänker bara, bra beatbox på det här.
Förvaringsveckorna på K-Rauta rullar vidare. Fram till och med den 15 februari så är det 20% på Elfa-förvaring och skjutdörrar, men det stannar ju inte där. Det är kampanjpriser på förvaringsboxar, hyllplan, garderober, lagerhyllor, verktyg med mera. Jag såg till exempel att det finns ett riktigt, riktigt fint klubbpris på verktygskit från Ryobi. Och så såg jag att det är kanonpriser på flyttlådor och garderober. Alltså gå in på krauta.se ni också. Flanera runt lite digitalt. Boka en projektplanering ifall ni känner att ni behöver hjälp med era stundande projekt. Eller varför inte göra som jag? Pip ut till Krauta.
Absolut. Herregud, var du så öppna?
Jag var i Stäket för några veckor sedan, morsade på Jarmo, kände, klämde, gick runt och kände hur jag bara fylldes av... projekt.
Ja, men det finns ju väldigt mycket. Alltså det är ett komplett byggvaruhus. Jag ska bara säga 2 grejer som jag har köpt nu bara för att sätta till på kampanjpris. Ett nytt element ute i våran bod, helt perfekt, som håller så att det inte blir fuktigt och sådär, vet Gustav. 249 spänn. Värmer effektivt, 2000 watt. Och sen, vet du vad jag också gjorde? För jag tänker på våra medfåglar. Köpte fågelmat. 3 stycken stora paket fågelmat för 199 spänn. Det liksom tog jag med mig när jag hade varit ute i Tälje i Moraberg på K-Rauta. Så att det finns ju allt, va? Det är förvaringsveckor, men det är ett komplett byggvaruhus. Vi älskar K-Rauta, Gustav.
Och ni som har varit med ett tag, ni vet att vi på våran Instagram kör lite tävlingar här och där i samarbete med K-Rauta där man kan vinna fina priser. Så håll utkik på våran Insta. Där kommer vi göra roliga grejer med K-Rauta även framöver. Vi säger stort tack, eller kitos! Mm. Till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos vänner.
Hörru du, vad tar du med dig från midweeken? Southampton åkte på en 9-0-torsk för andra gången på ungefär 1,5 år. Väldigt många spelare upplevde det en gång till, inte minst Hasen Yttel på tränarbänken. Det var ovärdigt att se den här andra halvleken, hur den bedrevs. För fan vad Southampton inte förtjänade att förlora med 9-0.
Nej, det gjorde de inte. Jag skrev, jag kan ta det direkt bara. Det var många som reagerade, så skrev jag, det är ju fan pinsamt av lite... Egentligen skulle jag skriva, det är också lite pinsamt av Manchester United att dunka in 3 mot 9 man när det är 3 minuter kvar plus någon minuter stopptid. Och då var det många som påpekade då att man har ju faktiskt förlorat ett ligaguld på målskillnad och sånt. Det var mer en jargong-tweet. Mm. Alltså 88 minuten, 9 man, man leder med 6-0. Gasen i botten! 3 mål till! Du vet, det är fan lite pinsamt att hålla på att trycka gasen i botten. Och jag kommer då från en gentlemannafotboll i Italien. en del glashus, kastas en del sten i det glashuset som är den italienska fotbollen. Det är inte alltid gentlemannamässigt.
Nej,
verkligen. Men just när det gäller väl utvalda situationer i fotbollen så kan man vara gentleman. Så att ibland när man läser och skriver saker själv också på Twitter så tänker man ju i huvudet med om ton. Mm. Och här var ett sånt läge där jag tänkte det. Det var ju fan lite pinsamt att trycka gasen i botten när man möter 10 man. 6-0 räcker väl.
Det finns väl en mer utbredd empati i den italienska fotbollen för motståndarna.
Ja,
än vad det kanske gör läget. I Tyskland och i England.
Jag läste ganska nyligen om en ungdomsledare i...
Även fast Tyskland ska jag säga, innan någon då får nippran, att där brukar man ju när en match är död, istället för att lägga till de korrekta 4 minuterna så lägger man till 1 minut. Ibland inte ens någon minut. Och så blåser man på 90 där också. Ja. Jag menar bara att i Tyskland finns det ju ett mindre empatiskt mindset. Det är i alla fall min grova generalisering av tyskar som folk jämfört med italienare. Mm. I alla fall inhemskt så har jag det sagt. Pep Guardiola har ju dragit sitt strå till stacken i den här diskussionen med att säga att, ja, men, att vara respektfull mot motståndarna är att gasa hela vägen in på slutvisslan. Mm. För att det är mindre sympatiskt att liksom lägga sig eller inte ge sitt allt för att, jag vet inte, hjälpa motståndarna på traven. Mm. Så att han brukar ju prata om att det gäller att respektera sporten. Mm. Genom att gasa och således köra på. Men alla tycker olika.
Jag har inga jättestarka känslor kring detta, men jag har också nyligen läst om en toskansk fotbollstränare som inte få verka kommande år typ. Sen kan det ha varit ett par, 3 månader sedan. Men hans lag vann typ med 40-0. Och han fortsatte som ledare att elda sina spelare, att ösa på. Där ligger ju stora problemet i att matchen, eftersom det är ungdomsfotboll, matchen skulle aldrig ha spelats överhuvudtaget. Hur fan, liksom, scoutade de varandra? Hur kunde den här matchen spelas? Jag menar, de måste ju ha känt till att det är ett bra lag. Jag tar inte mina tjejer och möter någon lätt gäng liksom, i Stockholm och bara för att vinna med 50-0.
Fast det gör ni inte. Eftersom ni inte räknar mål.
Ah, nej, men det alla räknar mål.
Det blir ju mer filosofiskt. Att det kanske gjordes 40 mål, men det slutade ju inte 40-0.
Nej, så är
det. Det var bara lite fotboll som spelades här.
Ja, men så är det.
Du menade i alla fall på att det var ovärdigt.
Ja, sen var inte det hela världen. Det var liksom, jag ville bara ha det sagt.
Och varför jag tycker synd om Southampton är i att de inte förtjänar att förlora med 9-0 och då upprepa traumat mot Leicester bara 1,5 år senare. Det är så, I mean, det kände jag var orättvist. Och det här är ju väldigt mycket ett resultat av det röda kort som Alexander Jankovic tar efter 1 minut. Mm. Han Premier League debuterar från start och är väl antagligen så övertänd att han direkt ska liksom visa alla att här kommer en 19-åring som förtjänar respekt. Sträcker ut benet, vinklar upp sulan, tar Scott McTominay över knät och låret. Inte i närheten av bollen. Det här är på mitt plan, det är, liksom, det är det första som händer. Och det röda kortet är ju så korrekt det bara kan vara. Mm. Där någonstans tar väl Mike Dean sitt sista korrekta beslut i den här matchen, typ. Men där så är ju Southamptons match över. Så behöver inte sluta 9-0 för det, såklart. Men jag vet inte, man såg i Ralf Hasenhyttels ögon att nej, det där var det sista vi behövde här, va?
Ja.
Och sen så har nog alla hängt med i vad som hände. Det dyker ju upp ett rött kort på Bednarek och en straff som är, jag fattar faktiskt ingenting. Jag trodde den här dubbelbestraffningen skulle bort, om det nu inte var ett grovt och farligt spel där man inte går på boll, då är det röda kortet för det och då ska det vara straff också.
Ja, men det är så här, ja, men det är fel och vad säger du, så tråkigt att prata om. Det är roligt att prata om hans debut.
Ja, verkligen. Nej, men jag vill bara spela in alla på varför det rann iväg och att det var liksom så mycket emot Southampton här att jag kan verkligen, jag hade verkligen velat veta hur det lät i omklädningsrummet efteråt. För jag tror att Hasenhyttel, Det pyste nog ur öronen för 1,5 år sedan. Alltså då tror jag att det var en hårtork som aldrig slutade blåsa. Men i tisdags så kan jag tänka mig att han nog gick och klappade om sina spelare.
Mm.
För Southampton, de krigar ju verkligen den här matchen.
Mm.
United har ju en otrolig utdelning. Det är inte så att Manchester United bränner 10 öppna mål. Utan det blir liksom, det blir lite mål på allt. Och Van Bissaka får någon felträff som går stolpe in. Och det blir... så mål från ingenting och någon rensning som kommer ut, Scott McTominay som trycker till och den går igenom sex pers. Hur slutar den här matchen 9-0? Jag tror att det var så en jävla märklig stämning i Southamptons omklädningsrum efteråt. Mm. Kanske inte någon sån här rycka på axlarna, vad fan hände för Jankovic? Han tror jag hade en sämre...
Han lämnade väl in en transfer request efter, nej, eller bara rykten?
Nej, det måste vara snack.
Jag såg att det var många som skrev om det.
Ja. Det här fick jag i alla fall oss att
spinna lite. Sånt har ju lite... hänt, vill jag bara säga. Ja. Så att det är i så fall inte första gången en spelare debuterar, gör men dålig prestation eller någonting idiotiskt och sen inte spelar mer i den klubben.
Nej. Nej, så är det. Det här fick i alla fall mig och dig och producent Kim Wirsén att spinna lite på vad det är för debuter man egentligen bär med sig och minns. Mm. Vi följer ju väldigt mycket fotboll, alla vi tre. Och just debuter är ju ett speciellt segment i och med att det bara sker en gång för spelare i olika sammanhang. Mm. Så då är min fråga till dig, hur högt upp åker den här debuten?
Det finns ju några värre, men det finns ju åt det positiva hållet och det finns åt det negativa hållet. Ja, jag tror att det är många Inter-supportrar som minns Ronaldos debut, men det var ju också Recobas debut. För Ronaldo hade kommit till Inter, alla pratade om honom, hans debut skulle ses av miljoner och miljoner runt om i världen. Om man ligger då under med 1-0 mot Brescia, Ronaldo har fortfarande inte gjort något mål. In kommer Recoba som då alltså debuterar. Smäller ju in den från 30 meter det första han gör. Sen avgör han matchen med 2-1 mål från liggande då, frispark från typ samma distans. Ronaldo går målas från matchen. Recoba har kommit in och vänt på steken.
Recoba, carica sinistro. E finalmente il gol del Cino! Che gol, signori! Un lampo improvviso dai 25 metri, entra e segna. Alvaro Recoba. Parte la rincorsa di Recoba, il suo tiro. E nel gol del 2-1! Magia di Recoba, che gol signori, che ragnatela tolta, il delirio dei 60.000 del Meazza, 2-1, doppietta di Recoba.
Sånt är kul.
Verkligen, men på tal om Ronaldo så hade han ju en debut i Real Madrid, som jag fortfarande än idag minns. Mm. Han hoppar in och han gör mål typ 30 sekunder senare, fyller på med en kasse till, Real vinner stort och man känner, för där, det var ju liksom, där pikade ju Galacticos laget.
När Ronaldo, ja.
När Ronaldo hämtas in.
Med typ 33 sekunder så gör han mål.
El balón que toca Ronaldo. Ahí está jugando el brasileño, el campeón del mundo con Brasil, dejó atrás a Cambiaso. Cambiaso ahora Roberto Carlos, va a centrar Roberto Carlos. Ronaldo baja con el pecho, puede marcar Ronaldo. Ronaldo, gol de Ronaldo. La defensa se contra del Madrid con más peligro. Para el quinto gol que puede marcar Ronaldo, que va a marcar Ronaldo. Ronaldo marca el quinto y el segundo de su cuenta. Gol de Ronaldo.
Ay, vad sanslöst alltså.
Och så kommer doppiettan på det.
Ja, nej, det, och så jag tror att det är på pass från Zidane också.
Men det blir så starkt när det är debuten, för då tänker man, oj vad ska det här sluta? Då börjar man tänka så här, ska jag göra 5 mål per match den här gubben? Hur bra är han? Man har någonsin sett någon så här bra.
Exakt. Nej, det var...
Sen landas det ju alltid i de spelarna.
Vad har du mer för debuter?
Nej, men jag tror att det är många Arsenal-supportrar som minns Gervinhos debut i Arsenal-tröjan.
Den kommer inte jag ihåg.
Han filmar i straffområdet och Joe Barton glider fram och skriker på honom, så här som man gör
den gången också.
Filmare. Ja, den gången också. Varpå Gervinho reagerar, alltså puttar och reagerar, får ju rött kort, 3 matchers avstängning. Så klart det var väl ingen drömdebut för Gervinho i Arsenal tröja, men det finns ju många roliga när man kollar på det. Jag fiskade fram Herman Rolander, det är ingen som kommer ihåg. Nej. Inte ens Pöler kan plocka den här, men Herman Rolander, jag tycker det var en rolig debut. Han Bundesliga debuterade 1981 för Frankfurt, Eintracht, släpper 7 kassar, varav var ju 1 självmål också. Och sen erbjuds han 50 Deutsche Mark för att riva kontraktet. Kan vara 50 000 Deutsche Mark också. Men jag säger att det är 50 Deutsche Mark. Blev såklart odödlig.
Och han tog hummer.
Hugger degen. Spelat en match till i Eintracht.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så har ni 50.
Så har ni 50.
Här har ni hummen.
Men jag tycker tack det är härligt att hoppa mellan den typen av debuter och positiva debuter. Ja. Ravanelli i Middlesbrough möter ju Liverpool. Mm. Hatten.
And the ball to be placed on the penalty spot by Fabrizio Ravanelli. This to open his account in English football. Ravanelli gets his first goal. Courtesy of the penalty. Middlesbrough trying to keep the pressure on. It's a pressure cooker atmosphere. Here's Cox. Into the 6-yard box. Ravanelli! Ravanelli. Ravanelli! Yes! It's a hat-trick.
Det är odödlig. Inte bara i Middlesbrough, men jag tror att han blir lite... Det gör...
Var det hemma också? På Riverside då?
Nej. Jag tror att det var borta mot Liverpool, så han gör det på Anfield, men jag ska inte säga att det var så. Men det är ändå så där, du blir en kultfigur i hela Premier League, i hela England, när du gör en sån där grej. Kommer som italienare i silverräven, grått hår och liksom smäller tre på pool för Middlesbrough.
Det måste ändå varit ganska många gånger i slutet på 90-talet i England när italienarna kom och gjorde saker, alltså typ Di Canios volleymål, Solas frisparkar, Ravanelli och så vidare. Där många britter måste ha tagit sig för pannan och känt så här, fan, vad sysslar de med där i Italien? Vad finns det för jävla spelare? Vad fan gör de med bollarna? Och så har vi liksom John Reed här, som bara liksom, det enda han kan ju springa. Kan absolut inte göra 10 på foten.
Nej, men en sorglig då, Jason Crow, som Arsenal debuterade 97. Rött kort efter 33 sekunder. Han var en ruskig talang och många trodde stort om honom. Det här är mer Jankovic. Han fick aldrig mer chansen, skickades ner i ligasystemen, glömdes bort. Så det är också deppigt att läsa. Lite roligare när Jonathan Woodgate kommer till Real Madrid.
Ja, där kan jag säga, där pikade inte Galacticos.
Kommer 2004, debuterar 2005 med dubbla gula och självmål.
Well, he needed to do something to change the course of the game, and that was blocked from Woodgate, and remember Jonathan Woodgate has already been booked. Oh dear, dear, dear. An own goal, two yellow cards, his long, long wait to play senior football has ended up with Jonathan Woodgate walking the plank.
Han kom ju också med en sån jävla mörk energi kring sig. Kom ihåg den här misshandelsskandalen i Leeds med Woodgate och Lee Bowyer och en del spelare till.
Gamla tider.
Alltså det var ju, jag vet inte, det var sån jävla mörk energi kring Woodgate. Han ville ju inte, det kändes som att han inte ville spela fotboll. Han ville inte vara på planen och han kändes så jävla brydd av att folk var typ tveksamma till honom som människa. Mm. Och så signas han ändå för Real Madrid under den tiden. Alltså det är, här kommer han ju till ett lag med Ronaldo, med Zidane, med Figo och hela gänget. Mm. Jävla märkligt.
Men jag tycker det är intressant när man läser om debuter och liksom så här, vad blev det av spelare? För det är så jävla lätt att hypa spelare idag som gör en debut oavsett om det är allsvenskan eller en av de stora ligorna. Och så tänker man, vad ska det bli av den här spelaren? Så ser man ändå att det finns ganska många som inte blev rätt topp. Som Alberto Paloschi till exempel. Han såg ju fan ut att vara 12 bast opuberterad när han klev in för Milan. Alltså det var ett grand i Milan med Seedorf och Pirlo och gänget. Och han gör ju mål efter 20 sekunder. Det finns ett YouTube-klipp på det där klockan börjar liksom ticka när han stegar in på planen.
Lo va a proyectar a Jan Kulowski con mayor intensidad. Paloschi le va a hacer compañía a Inzaghi. Paloschi dos goles, no uno en Copa Italia, dos.
Uy, aquí viene Paloschi.
Det är nästan en sån här Lars Ricken-mål då.
Ja, exakt.
Han kommer in och avgör för Dortmund.
Ja, precis. Framspelad av Seedorf. Bara smäller dit den i bortre stolpen. Sådär. Men det roliga med hans debut också, som många Milan-supportrar säkerligen minns, det är att Brocki kommer ju fram och då ska omfamna honom, hoppar upp, han vet inte vad han ska göra. Så han greppar ju bara stadigt tag och pung och röv. Så hela skrutum liksom i händerna.
Jag har tre debuter jag verkligen minns varmt. Först och främst Zlatans landslagsdebut. Ja. Då var jag på plats på Råsunda. Hela jävla Råsunda skanderar in med Zlatan. Det är Azerbaijan hemma höst 2001. Och alla liksom, så jag tror Sverige tar ledningen med 1-0. Och det är Azerbaijan man möter hemma. Så att man vet ju att ja, nu är det ju lugnt liksom. Skicka in Zlatan. Och så börjar han värma upp och jag satt på södra övre.
Billigaste plåtarna.
Absolut billigaste plåtarna.
Bakom de pelare jag hamnade.
Precis, och så börjar då Zlatan jogga ner mot södra. Mm. Och applådera lite och han lyfts ju av att alla liksom skanderar in med Zlatan, in med Zlatan. Och så hoppar han in och bara några minuter senare gör den här märkliga jävla målet. Mm. Också med en guldlänk runt halsen.
Såklart.
Han var ju också en 90-tals torsk.
Givetvis.
Såklart. Slinger i håret hade han också.
Ibrahimovic högt upp i luften. Handboll. Klack. Härligt. Zlatan Ibrahimovic. Ljungberg. In i mål då. Zlatan. Jajamensan. 3-0. Det blev en fotbollsfest. Det blev en fotbollsfest.
Tror du Wilbur Josefs slinger i håret?
Ja, det tror jag.
Oh ja. Och du vet vad Docklandstiden, vad som regerade då?
Alltså, det var väl...
Helt blont.
Ja, ja.
Testa mig
men det
också.
Var väl Liam Norberg?
Ja, blev gult håret.
Ja, visst. Många riktigt risiga ja. Hårfärger där.
Välutvecklade hårfärgerna på den tiden. Mm. Och farsan kom hem under ett par år när han hade färgat håret när det började bli grått där, 40 plus. Inga roliga hårfärgningar. Det blev såhär kastanjerött brunt. Fan, är det där?
Du fläckar ner på skinnet.
Så, man ser att du är med i Falcon Crest.
Jag kan se framför mig Johnny, en riktigt risig, nästan lila körsbärsfärg.
Jo, det ser såklart hemma, och morsan.
Med inte ens plasthandskar, utan fryspåsar.
Nej, 100% fryspåsar. Fanns inga plasthandskar. Man får dit och köpa diskhandskar.
Zlatan hoppar i alla fall in, och man känner ju i sin då 12-åriga kropp att det här, det var inte sista landslagsmålet från den här gubben. Det här är en spelare som kommer vara med ett tag. Och det har ju inte slutat än. Så att den debuten ligger mig extremt varmt om hjärtat. Sen så kan jag inte komma ifrån Wayne Rooneys Manchester United-debut. Hur häftig den var, i och med att den var så jävla hypad. När
Champions
han då...
League.
Och det var ju hans Manchester United-debut. Mm. Fenerbahce hemma. Han hade ju gjort vad han hade gjort i Everton som 16-17-åring. Gått för stora pengar. Jag minns fortfarande det här... Det spraymålades i någon tunnel i Liverpool. I liksom Everton-områdena. Mm. Could have been a god, chose to be a devil. Mm. Och man bara så här, wow. Mm. Det var så jävla, jag vet inte. Jag har fortfarande...
Det har fastnat.
Ja, exakt. Den fastnade.
Det berörde dig, Gusten,
ja,
här.
Det berörde mig fan. Och så, det var liksom så här, ja, men, han kunde ha blivit liksom den största någonsin i en klubb som Everton. För det hade han ju verkligen kunnat bli.
Ja. Kunnat bli, han hade blivit det.
I Manchester United så kan ju ingen riktigt bli den största, för att det har varit det så många alltså. Stora. Så här, någon kommer ju alltid säga George Best, och någon kommer alltid säga Cantona, och någon kommer alltid säga Ryan Giggs.
Ja, men det är ju från generation till generation såklart.
Exakt, och i de typer av klubbarna så kommer inte någon spelare ensamt kunna positionera sig högst upp på tronen. Men det hade han säkert kunnat göra i Everton, och då får alla Everton-supportrar ursäkta att jag då drar deras legender och hjältar sedan tidigare över en kam och säger att Rooney hade kunnat peta ner dem. Men det tror jag fan att han hade. Och så går han till Manchester United, och den är så jävla hypad, den här debuten. När kommer den? När ska han göra? Kan han vara lika bra i United som han har varit i Everton? Och så smäller han in hattrick mot Fenerbahce med frisparkar och skott från distans. Och någon jävel drar upp en skylt, ett plakat på läktaren där det står "Fly me to the rune". Man känner bara så här, nej, det är så jävla häftigt där. Mm. Vad är det för spelare?
Rooney, real chance for a debut goal. Well, he now has the stage. Rooney wants it, now he's got it. Oh, wonderful piece of skill. And then he goes for goal, oh! Wayne Rooney has arrived at Old Trafford. It is Rooney then. Oh! Simply sensational.
Så Så att det är någonting med Wayne Rooney. Jävla underskattad spelare måste jag säga. Mm. Det är fan en av de bästa spelarna som har spelat det här spelet senaste i hela mitt liv. Mm. Älskar Wayne Rooney. Mm.
Nej, men precis som jag sa, att det finns ju då spelare som har debuterat och sen så blev det ingenting av dem. Alltså det ska man ju ha med sig. Sen så finns det ju många stora spelare som har debuterat i lag och sen så har det blivit någonting jävligt bra. Det är som det franska landslaget, de kvalificerades ju inte till VM 94 och det var ju, ja, men det var ju då Claire Fontaine verkligen började liksom byggas upp och det hände någonting med den franska fotbollen. Vi har ju ett Never Forget-avsnitt kring det här.
Folk i allmänhet, du i synnerhet, mår inte dåligt när du refererar till Claire Fontaine.
Nej, och det händer att man gör det ganska ofta när man pratar om liksom, akademifotboll, som jag gör mycket.
Man vill inte ha så många följdfrågor.
Nej, alltså så här, jag coachar mycket med, eller jag har en coach i mitt lag, Charlie Lidholm, som liksom, är den gamla skolan och varit i BP mycket och sådär. Han refererar ju mycket till Manchester United och liksom, att, tog väldigt mycket referenser och inspiration från hur de lärde sina talanger att spela fotboll. Och ja, uppenbarligen så funkade det för dem, eller hur? Mm. Idag, om man kollar med yngre då, akademitränare och folk med ambitioner, då pratar man ganska mycket om Claire Fontaine. Alltså, vad gör man där? Under en lång tid så var det också väldigt mycket Ajax-skolan. Det har varit sedan 2010 också rätt mycket det här tiki-taka, Barcelona, Rondos som ska in. Problemet är ju bara att när Stuvsta IF kommer och ska implementera Rondos på sina spelare som knappt kan ta emot en boll. Nej, men det är breddfotboll, det är skitbra att den finns och det är jättebra. Jag vill verkligen bara tydligt påpeka det. Men alltså Barcelona, de värvar ju 7-åringar från Sydamerika. Och de har ett upptagningsområde på liksom 1 miljon spelare som ska in och bli 15 i ett lag. Nu kan jag göra vad de vill. Det kanske inte är Rondo som man ska foka på just i det laget. Nej. Skitsamma. Ja, men vart skulle jag med det här? Jo, Zinedine Zidane. Frankrike, de kvalificerade sig inte. Landslaget hade lite kris. Första matchen efter VM 94, vänskapsmatch mot Tjeckien tänkte jag säga, men det är ju Tjeckoslovakien på den tiden.
Nej.
Jo, jag tror fan det.
95 var det för fan inte Tjeckoslovakien.
Nej, det var det ju inte.
Tjeckien spelade ju som Tjeckien. Såklart. I alla fall i EM 96.
Ja, men det var precis efter. Skitsamma.
Och gänget.
Republika Tjeka.
Jävla fina 90-talstutto.
Sakna muren. Järnridå.
Den revs ju för övrigt 89.
Ja, alltså Berlinmuren, ja. Jag tänker muren mot, alltså, hela järnridån mot öst liksom. Saknar mig.
Han känns också Docklands.
22 bast, och på den tiden debuterade man ju ofta lite senare. Och det gjorde han, 22 bast, gjorde ju såklart dubbla kassar och sen så går man och vinner VM-guld. Alltså, det var så här, man såg hans debut och vad som komma skulle.
Zidane peut-être. Ah oui, bien joué, passe Mandjari, attention, frappe et but. Égalisation. Oui. Égalisation. Encore Zidane. C'est le coup de deux.
Vi har Buffon, 17 barre, debuterar mot Marco Simone och Baggio som har chans hela tiden. 0-0 mot Milan. Alltså, såklart en superdebut. Romario, Barcelona, dubbla jättefina mål. Bobo Vieri skriker många Inter-supportrar. Hatten i debuten för Inter mot Hellas Verona.
Ed è proprio Di Biagio che consegna così l'assist per il terzo gol di Vieri, la prima tripletta del giocatore dell'Inter.
Lippi håller på att svälla cigarren. Det är klassiska bilder på Lippi som sitter och röker. Toscano, inte på kajen, men på bänken.
Få som har fler debuter i karriären än Vieri. I och med att han byter klubb så jävla ofta.
Ja.
Han har många debuter på sig att göra bra avtryck.
Ja, där kan man ju prata om. Vad blev det med karriären och så vidare. Så här. Men ja, fan, Bobo Vieri.
Verkligen. Ja. Jag måste bara, på tal om det du nämner där med att det fanns en tid här i Sverige när Ajax var den stora ledstjärnan och allting skulle bli som de gör, 4-3-3, och det finns en roll som heter nummer 6 och en nummer 7 ska se ut så här och en nummer 9 ska vara här. Det här gick ju Djurgården då i bräschen kring. Slutet på 90-talet, början 00-talet, Sören Åkerby, Zoran Lukic. De sätter den episkt legendariska manualen och börjar bygga lag utifrån det här. Att vi är på jakt efter den här spelartypen, för den här spelartypen är vår nummer 3 eller vår nummer 6. Och många kommer säkert ihåg att man vinner SM-guld 2002. Kim Källström är bäst i allsvenskans historia.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Andreas Isaksson är nästa stor målvakt. Och, ja, men allt är bara så här, så jävla häftigt kring Djurgården. Och så imponerar de ändå ännu mer på mig 2003, för då börjar de ju slussa iväg vissa av de här spelarna. Och att man då jobbar så systematiskt och metodiskt efter sin manual med ersättarna. När Micke Dorsin då lämnar, då är det så här, att då ska vi hitta en spelare som kan gå in och vara exakt samma gubbe. Och så hittar man Fredrik Stenman.
Ja, det är
så
här, ser likadant.
Vem är Fredrik Stenman? Jaha, det är någon liksom också blonderad vänsterback som ser ut typ som Dorsin. Forsar fram i Elfsborg. Honom tar vi. Han ska vara exakt det vi söker på den här positionen. Och så lämnar då Johan Elmander och man letar med ljus och lykta efter. Så här, men nu, vi ska ha nummer 9. Och det här följer jag då sommaren 2003 med stort intresse. Och så landar då Djurgården i att vi tar in Skärt den Oden. Vem? Ingen har någon aning. Kommer från någon liksom halvpissig klubb i Holland. Men det har liksom Djurgårdens alla filter och analyser och ekvationer. Det har kommit ut ett namn här. Skärt den Oden är spelaren vi ska ha. Och han debuterar för Djurgården. Han har Copa Mundial. Han ser ut som en 90-tals gubbe som gillar den hårda transmusiken. Han rör typ bollen 13 gånger under allsvenska hösten 2003. Gör väl typ 12 mål. Och i debuten mot ÖIS borta gör han 2 mål. På typ 2 touch. Det är det enda han ska göra. Du ska vara i boxen och du ska avsluta på 1. Med bra avslut. Det behöver inte vara spektakulärt, utan du ska bara vara liksom så här, precis som Ajax hela tiden har haft sina nior. Det var väl därför liksom Zlatan aldrig... fick det där stora breaket i just Ajax. För att han var så mycket mer än bara nummer 9. Ja. De vill ju ha Stefan Pettersson.
Exakt.
Det är liksom...
Pettersson var perfekt.
Ultimata nummer 9. Ja. Gör inga liksom väsen av sig, är på plats, petar in bollen. Det är vad han ska göra. Så att Skärt den Oden och hans debut i Djurgården. Topp 5. Topp 5 debuter jag bär med mig i livet.
Ja, han är stark i den här närkampen av den Oden. Två ösare tog han undan där och nickade vidare bollen. Och här är Skärt den Oden och gör 1-0 för Djurgården, framspelad av Kim Källström. Holländaren har presenterat sig på riktigt allvar. Skärt den Oden, målskytt i sin första allsvenska match.
Vi är denna vecka sponsrade av UC och nu börjar ni fatta det här med kreditkollar och UC-skårer, va? Det är nämligen så att UC verkar för att alla ska kunna få en bra överblick och kunna ta kontroll över sin privatekonomi, och det här gör de genom sin väldigt smidiga tjänst kreditkollen.
Jajamensan, det är alltså ett verktyg som man använder för att få kontroll över sin privatekonomi. Precis som du är inne på, Gusten, i kreditkollen så kan man se och följa utvecklingen av sitt UC-score. Berätta, vad är det för någonting?
UC-score är någonting som alla har, och det är en omvandling av sin riskprognos som UC skapat för att det ska vara enkelt att förstå hur just din riskprognos ser ut. Mm. När du till exempel ansöker om ett lån hos banken eller ska handla på faktura eller med avbetalning, så är riskprognosen det som banken och företagen tittar på.
Förstår ni? Kreditkollen, där kan man alltså se sina lån, krediter som man har tagit och om man har betalningsanmärkningar. Kanske lite jobbigt, men då ser man hur länge dessa ligger kvar.
Ens UC-score uppdateras varje månad och det är genom detta väldigt enkelt att få koll och ta kontroll över just din privatekonomi med Kreditkollen. Det kostar bara 49 kronor per månad och det har ingen bindningstid. Vi säger stort tack till UC för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack! Du, vi försöker, vi ska ju vara aktuella i den här podden och därför är det så jävla konstigt att nästa grej som jag ville ta upp från veckan, det är att det är Britney-vibbar på Messi. Alltså vi kan inte bli fotbollsmässiga idag, känner jag.
Britney-vibbar på Messi?
Messi har alltid varit så from och han har alltid varit ganska ljus och han festar minsann inte, utan så här, ja, men han spelar fotboll och är ljus liksom. Men hela Messis aura är ju ljus, håll med om det.
Ja,
visst. Det är betydligt mörkare auror i fotbollsvärlden.
Jonathan Woodgate,
definitivt.
Ja.
Men Messi har liksom en ljus aura. Han jobbar på hårt på träningsanläggningen och han är ju bara en jävla skön fotbollsspelare. Håller inte på en massa skit vid sidan av planen. Men nu tycker jag att det börjar bli lite Britney-vibbar på vibes, det vill säga på Messi. Han börjar bli mörkare och det gör någonting med mig, för jag börjar uppskatta honom ännu mer nu, Messi. För nu tog han ju sitt första röda kort, va? Ganska nyligen.
Ja.
Och så såg jag bara på livescore igår att efter 25 minuter då hade Messi fortfarande inte gjort mål. Det är väl inget konstigt. Men ändå, han hade tagit gult. Så började jag liksom jobba det andra gula kortet, så han fick andra röda och så liksom allting som händer runt om. Han ska stämma Bartomeu och klubben och han ska lämna i sommar. Äntligen händer det någonting mörkt i Messis liv. Så att vi går då från det, kontrasten jag gillar, och det är det jag menar med Britney. Alltså, kontrasten från att vara söta lilla flickan, Disney-rösten och allt som Britney var, till att liksom raka av sig håret, ha liksom mörk mascara runt hela ögonen och bli liksom psykiskt instabil.
Ja.
Och det är väl bara, det var liksom tvångströja mer eller mindre på Britney Spears, och nu är hon fortfarande god man. Alltså är det så att Messi kanske är god man om 3 år? Och jag tycker på något sätt att så här, då kommer jag verkligen omfamna Messi som persona, fotbollsspelaren.
Vet du vem som hade varit en bra god man till Messi?
Langemar har varit den perfekta goda. Han har varit min goda man, Langemar.
Slangen tar med Messi och bovlar.
Ett tag som var Langemar min goda man. Bästa tiden i mitt liv.
Bästa tid.
Han var fan
i mitt liv. Okej, du vill vara lite mer aktuell. Det har varit ett långt segment också om minnesvärda debuter. Men vi kan väl konstatera att Premier League lite avgjordes igår, va?
Jag trodde att du skulle brygga över till Jesse Lingard.
Ah, okay.
Det hade ju varit den perfekta bryggan och så missar du den. Ja. Det är så jävla tråkigt.
Ja, det är fan dåligt.
Men vi gör inte om det här, utan Nej. Vi är öppna med när vi missar saker.
Ruskigt bra också. Debut av Jesse Lingard då i West Ham. Han fick ju för sig att hyscha. Det har varit lite snack. Va? I hans fall har det fan varit lite snack.
Det har varit lite snack, men också för chanser.
Ja, ja, visst.
Men det får mig också att bli berörd, Gusten, när han gör det här. Så många fotbollsspelare som fastnar i de här, och jag blamar dem inte. Jag har full respekt för att de stannar, för att de har feta kontrakt fortfarande. Men så många fotbollsspelare som liksom inte har fått ut sin boll för att de inte har bytt miljö.
Ja, så är det.
Det bara, så här, hur mycket fotboll har vi missat? Hur många sköna fotbollsspelare har vi missat genom åren? Framförallt den moderna fotbollen från 2000 och framåt.
Där
för
är
att
väl...
man sitter kvar och återigen, jag respekterar det, men jag tycker det är lite trist.
Och där är väl återigen ett namn som vi redan har bollat upp den perfekta cirkelslutningen i den där diskussionen. John Guidetti.
Ja.
Alltså, jag förstår och backar honom till 100% att han sitter med sitt monsterkontrakt i Spanien. Mm. Men det monsterkontraktet, det tar ju långsamt...
Det snor en fotbollsspelare
exakt,
från oss.
Det tar ju långsamt död på hans karriär.
Mm, ja.
Och när han snart, i relativa termer, om 2-3 år, börjar liksom trappa ner. Vad blev det för karriär?
Ja. Ja,
men det blev ett U21 EM-guld och det blev en otrolig vår i Feyenoord. Men någonstans där så stannade det.
Tog det slut, ja.
Eller?
Mm. Tyvärr.
Visst.
Men jag har fortfarande hopp om JG.
Jag med. Men ska han sitta ut i det här kontraktet utan att spela fotboll?
Han är min Mario Balotelli i Sverige. Läste för övrigt Mancinis ord här i veckan och blev återigen hoppfull och berörd.
Jaha.
Att Mario Balotelli fortfarande har chans på EM. Nu är han skadad i Monza visserligen, men det är några månader kvar.
Det är det. Jesse Lingard i all ära, varför jag pratade om Premier League som eventuellt avgjord då, det var ju för att Liverpool mycket oväntat gick på pumpen hemma mot Graham Potters Brighton. Vilken jävla vecka han har då. Aha. Först slår Tottenham och sen Liverpool på bortaplan. City gjorde ju givetvis jobbet borta mot
Burnley. Buchner filar på krönikan.
Förmodligen.
Det hade jag gjort. Och man nu... ska hämta hem grejer.
Verkligen. Och nu så möts man alltså på söndag. Det är väl matchboll?
Ja.
Det är väl matchboll City här?
Ja. Nej men alltså det är ingen snack. Det är klart att det är matchboll. Hur ska de ens... Alltså för det första så här, det är inte Leicester eller Spurs som faktiskt har en lägsta nivå som man kanske kan se i en spåkula. Utan det är ett City, det är en Pep Guardiola som har fått vittring. Det är inte speciellt lång tid kvar på säsongen. Det är väldigt många poäng som ska hämtas igen. Alltså allting talar för att det är matchboll. Oddsen på att det skulle vara någonting annat än matchboll är ju skyhöga.
Mm. Det blir en jävla match i alla fall att se fram emot på söndag. Någonting annat du tar med dig från midweek? Juventus, stor insats borta mot Inter i Coppa Italia-semin.
Ja, och helt plötsligt så hade man bestämt sig för att köra hemma borta. Jag skrev ju i Juventus i finalen eftersom det var semifinal, men då är det tydligen hemma borta. Mm. Och det här lärde jag mig efter Atalanta-Napoli på onsdagen. Så att jag skrev in dem i finalen och hade dem i finalen ganska länge. Men det finns någonting där absolut som vi kanske inte behöver prata speciellt mycket om idag, men med Juventus som jag tycker är intressant för den återstående delen av säsongen. Både vad det gäller Champions League och vad det gäller ligan. Det verkar landa ganska bra det här med Pirlo. Mm. Och man ska anledningen att vi inte pratar om det speciellt mycket idag, det är för att man vill se några matcher till. Och man vill se att det finns en liksom, konsekvent hög nivå i Juventus och man vill se Pirlo kanske rotera lite mindre och bestämma sig för en startelva, inte minst på centralt mittfält men även offensivt.
Jag tycker också att Cristiano Ronaldo ser annorlunda ut för dagen.
Han hade en halvjobbig
december, januari.
Svär att det är med flit alltså.
Blev lite ifrågasatt efter insatser i synnerhet mot Milanolagen. Men nu de här senaste insatserna, nu är han on a mission igen. Mm. Nu ska han visa vem som bestämmer. Lukaku
som man ska flyga i Portugal. Som man ska flyga borta mot Porto.
Ja. Och så är det ju Milano-derby där att Milan och Inter möts i ligan. Juventus har nog aldrig gett upp den där ligatiteln.
Lilla
och...
fina krysset där i derby della Mandonina.
Mm. Mm. Ja, vilken februari månad vi har.
Ja, den är otrolig. Det är otroligt.
Vi kan väl återigen bara passa på att flagga för Serie A-helgen och La Liga-helgen och fotbollssöndag Europa-helgen i Simors kanaler. Börjar redan imorgon, Fiorentina-Inter. Vilken match. Mm. Juventus-Roma lördag.
Det blir 100 mål i Fiorentina-Inter. Framförallt så blir kanske 96 då bakåt för Fiorentina.
Mm. Och på söndag så öppnar vi upp fotbollssöndag Europa-studion 20.00. Vi har Lazio-Cagliari från Italien men också Real Betis mot Barcelona som huvudmatch.
Vet du varför man ska se Fiorentina-Inter?
Nej.
För att Sasha kommer debutera. Kukorin.
AK. Mm. AK47 va?
AK47 ska debutera.
Vad tog han för nummer?
Från start. 91. Fällsår.
Trist.
Mm. Inte speciellt artistiskt.
Vet du varför man ska kolla på fotbollssöndag i Europa också på söndag?
För att då har ni någon speciell gäst.
Nej. Vi kommer ha stort fokus på Sergio Canales. Gör ju en dundersäsong i sin revival här i Real Betis.
Balt.
Den stora Real Madrid-talangen som spåddes en sån jävla lysande framtid. Har, som du alltid vurmar för, sent på hösten blommat ut.
Canales, Jesse Lingard, Mario Balotelli, JG, 2021. Det här är ert år, gubbar!
Mm. Men, ni missade de bästa åren.
Jo,
kanske. Ni var inte Pagge Simpson, Peter Langemar, Hasse Berggren, Nebojša Novaković, Martin Åslund, Jerry Månsson. De kommer ni aldrig liksom nära.
Nej, de är odödliga.
Sänka Brage på kvällen, gå på Docklands under natten. 5000 spänn i pluskan, i bakfickan.
Nej, det är underbart. Vi säger stort grattis till Peter Langemar och vi säger forza till Figarovici som alltså startar i Lyon idag. Det är ett lopp vi inte missar, Gustav.
Det är det inte. Nu ska vi dra ner jalousierna på den här butiken. Knäcka en liten torsdagspepsi. Ladda för frisparksfredag på Insta imorgon. Och helt enkelt ta ännu en härlig fotbollshelg.
Stort tack för att ni lyssnar allihopa. Vi är tillbaka. Det är måndags torto. Man vet aldrig vad som händer. Eller hur?
Nej. Ta hand om varandra. Vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Då vi är på städer, går det hardt och ja, det smäller. Balenciaga på biten, damen är heller näst biten. Är du i tvivl, kom får du se, assen är den är liten. Promillen går till hodet, damen är på bordet. Flaskor ska bli tomme i kväll. Figaro i zonen, hype och pickerone. Chicksar ska bli dumme i kväll.